Podplay.
Back is Steven Stamkos. Back in his own zone, chased by McCarr. The dynasty will be denied, and a new legacy begins. They've reached the summit, and the Avalanche are 2022 Stanley Cup champions.
Kära lyssnare, ni ska vara varmt välkomna till NHL Puls som idag skickar ut ett stort grattis till Colorado Avalanche som efter 4-2 i matchen mot Tampa nu kan titulera sig Stanley Cup-mästare för första gången sedan 2001. Lord Stanleys pokal är tillbaka i The Mile High City och samtidigt som jag säger det kastar jag in min kära vän och Viaplays Jonathan Lindqvist som kanske har hunnit smälta alla intryck efter den sista finalmatchen.
Ja, men det har man och det blir ju det blir väldigt tomt alltså när det är klart. Man står ju, man får ju, och så får man ju den här liksom klassiska efter man har jobbat mycket, ont i halsen kommer ju komma. Jag har inte kommit än här, men man kommer ju bli sjuk, det vet man ju. Och liksom mentalt, ja, man är ganska tom alltså. Jag kan bara tänka mig liksom om vi som jobbar med och följer det här tomma, hur känns det då för spelarna? Och det är intressant, jag menar, jag ställde den frågan specifikt till Gabbe liksom, vad man känner, och det är liksom otroligt.
Alltså du gjorde det, du vågade ställa frågan hur det känns.
Nej, jo, men det börjar ju med, men alltså just att specificera om det är glädje eller lättnad. Och han sa att det är en otrolig lättnad, framförallt. Och det märker man ju, för alla är så slutkörda, och det här slutspelet var extremt vad folk har spelat igenom och allt möjligt, och det har inte så mycket att göra med mina intryck, men egentligen så är det något med mina intryck, alltså just den här, jag har pratat om den förut, men den här råa liksom emotionella uttömningen, det är så mycket smärta och jobb och allting, så det är liksom en, det är väldigt mycket glädje, men det är väldigt mycket andra känslor på isen också efter det, det är så mycket lättnad och liksom trötthet och så många saker och så många känslor på en och samma gång.
Men så här, vi ska ju djupanalysera finalen och...
Sjukt att du inte plockar upp den där. Måste några lyssna i alla fall.
Alltså jag började tänka på nästa del av podden direkt. Så att sista delen av ditt svar där, då zonade det ut helt och hållet. Så att vi lämnar det obemärkt helt enkelt. De lyssnare som hörde det och fattade.
Men jag fortsätter. Ja.
Jag fortsätter. Vi ska ju djupanalysera finalen och säsongen så gott det går i det här avsnittet. Men jag vill faktiskt stanna kvar vid... det är personligen här Jonta, för det är ju första gången sedan 2019 då St. Louis vann som journalisterna fick vara ute på isen och intervjua spelare och ta del av den här festen och även sorgen hos det förlorade laget. Hur upplevde du det ute på isen när du träffade familjemedlemmar och svenskar och även andra spelare? Du har ju berättat för mig tidigare att det är bland det mäktigaste man kan göra som journalist, och det är väldigt få förunnat att få vara där ute.
Ja, det är, jag skulle säga att alla de 5 Stanley Cup-finaler jag fått göra på plats nu, det är typ topp 5 i min yrkesmässiga karriär. Jag vet inte vad jag ska jämföra med. Det finns inget annat som jag skulle hålla högre än det av allt man har fått vara med om. Och det är väldigt mycket man har haft turen att få vara med om. Möjligtvis VM-guldet hemma 2013 var speciellt också. Men det är inte det väsentliga. Det väsentliga är att det är otroligt. Alltså det är väldigt, man blir väldigt tagen av att vara där. Och det var, ja, det är en innest. Det är otroligt häftigt. Och speciellt en sån som, med en sån som Gabbe, det var första gången han fick vinna. Han var kapten och fick ta emot den. Det är någon som jag har följt under i princip hela min karriär. En väldigt bra människa som det är väldigt lätt att unna den framgången. Det är klart att det är speciellt. Det är väldigt speciellt. Så ja, nej, jag vet inte. Det är svårt att sätta ord på.
Ja, men finns det någon händelse som du tar med dig från de där firar scenerna, eller kanske ett personligt möte?
Alltså, jag tar med mig en grej. Det var ju väldigt speciellt. Både André och Gabbe hade ju sina familjer där och eller, nära och kära. Och det var ju väldigt speciellt att få träffa dem och få se dem fira tillsammans. Men en grej jag verkligen tar med mig, jag intervjuade Johnson efteråt för att jag vet hur tajta han och Gabriel är. Och jag frågade Johnson inför finalen om Gabbe och deras reaktion på mediedagen, vilket är en ganska så här, stöka av tillställning för spelaren. Men till och med då blev han lite emotionell. Han pratade om liksom allt de har gått igenom tillsammans. Och den grejen och liksom att han... Gabbe hade ju sagt innan till Johnson att liksom vinner vi det. Det hade han sagt, som jag förstod det för flera år sedan, att vi, om vi någonsin vinner kommer du få den här. Då får du pokalen av mig. Och så blev det ju. Och den... Den vänskapen som byggs under många år, jag menar, man har ju pratat mycket om bandet mellan Hedman och Stamkos de senaste 2 åren. Och den här grejen också, det är lite samma grej. De har vuxit upp tillsammans där i staden. De har varit, gått igenom väldigt tunga motgångar och sen får de äntligen vara med om det här som kommer att definiera deras karriärer för all framtid och på något sätt bara lyfta den här scenen från axlarna. Den typen av vänskapsband är det nog få förunnat att få bygga, för det är väldigt få människor som får gå igenom sådana saker med en vän på det sättet.
Ja. Ja, fint svar måste jag säga. Och den där resan du pratar om som Colorado har gjort från sist 2017 till att vi vinna 2022 är otroligt häftig. Och när man ser Landeskog och Burakovsky, alltså som svensk så blir man ju väldigt, väldigt stolt. Men finns det något annat livs- eller spelaröde i Colorado som du känner så här att han unnar jag verkligen att han får lyfta den där bucklan? Alltså, många pratar ju om Eric Johnson, Jack Johnson och Nathan Kadri och så vidare och Andrew Cogliano. Är det någon du vill lyfta fram specifikt?
Ja, men där har du några bra exempel. Jack Johnson har gått igenom väldigt tuffa saker vid sidan av isen. Nathan Kadri som har haft 3 slutspelsavstängningar. Och liksom allt han gick igenom med det här slutspelet. Med allt från nätskiten till... att kämpa sig bara från skadan. Jag menar, han kan inte ha mått bra. Liksom. Jag menar, jag har ju varit där och kollat träningen. Känns inte som att han kunde skjuta pucken. Eller, han gjorde ju inte det när han var på is. De få gånger han var, höll på att säga.
Han berättade väl det efter finalen också, att tränarna fick knyta hans skridskor.
Ja, precis. Jag menar, de gör så mycket. Bara att Burra var på is. Liksom. Han var ju helt förstörd. Liksom. Att han bara gick på is och testade. De gör så mycket för att pusha sig. Genom det här... Så de kan man ta med sig. Men någon jag ändå tar med mig, alla 3 du nämner här, står ut kanske Kadri framförallt. Men jag tycker också man ska nämna Nathan MacKinnon som verkligen liksom har konstant valt att definiera sin karriär genom att vinna Stanley Cup. För det är en spelare som, upplever jag, liksom, han har varit i hårt diskussioner, det känns aldrig som att vara väsentligt. Han har inga problem och han har sagt det genomgående flera gånger. Här under de senaste 1-2 månaderna att Cale Makar är deras bästa spelare. Han har inga problem med att liksom släppa det. Han har ju varit deras bästa spelare i 5 år, en av de bästa spelare i världen. Men inget ego med det. Liksom, utan han
såg du vem som var först fram vid Cale Makar efter att han tog Conn Smythe Trophy och fick lyfta den?
Nej, då stod jag en gång. Och
ja, det var MacKinnon. Ja. Det var MacKinnon.
Ja, och det är det jag menar. Den typen av spelare som liksom har valt att definiera sig själv genom det där och nu att han får göra det, det står ändå ut. Jag tycker det finns någonting fint i att liksom en spelare som är så bra och som egentligen inte faktiskt definieras som en Stanley Cup, och så spelare som är så bra, får de inte vinna så är det ju sällan deras fel. Då är det oftast på grund av att de inte fick ett nog bra lag runt om sig. Nu har jag ju MacKinnon uppenbarligen det, men det är ändå stort att han gör det på något sätt. Jag gillar den här mentaliteten. Och han är liksom, MacKinnon är det är någonting härligt med honom, för att han har ju liksom nästan en skruvlös liksom. Han har ju det här brinnet liksom. Han är ju liksom, alla pratar ju om honom. Han är ju
otroligt influerad av Crosby, som vi har pratat om tidigare också.
Vad sa du?
Otroligt influerad av Crosby också.
Otroligt
från samma
Crosby,
stad.
Men jag tror att han har lite mer, jag tror att Crosby har lite mer, kanske lite mer självklart, lite mjukare liksom. Så att sånt gillar man ju. Det är samma med Kadri liksom, som, nu sitter inte jag och försvarar liksom de här grejerna som Kadri har blivit avstängd för. För det är ju inga snygga smällar liksom. Men de som ligger på gränsen, MacKinnon en sån, Kadri en sån, de tillför så mycket till hockeyn. Och visst, ibland kommer det, och tyvärr, det går inte att ligga precis på gränsen hela tiden.
Nej, alltså MacKinnon är ju ett kanonsvar från ditt håll. Och när man tittar på hans kontrakt också, som han skrev 2016, alltså 6,3 miljoner capet, det är ju ett otroligt prisvärt, tror jag. Jag ramlade över någon siffra att han är den 5:e bästa poängplockaren från 2016 till idag, så Colorado har fått ut väldigt mycket av honom. Hörde du vad han sa apropå Crosby efter finalen?
Att han förväntade sig att han skulle vara fullast på festen.
Ja, eftersom att han har varit 3 gånger när Crosby har tagit bucklan hem.
Ja, det är ju sjukt att tänka sig att han är full överhuvudtaget. Han är liksom så här, jag tror inte ens han har ätit en glass.
Kanske ätit en glass. Är det Duncan Keith över honom, eller?
Ja, men lite. Alltså, den typen av... Det är ju en så här, liksom hur han har influerat, vad de käkar i Colorado, sådana grejer. Det är ju sånt att snacka om. Han är ju liksom hela vägen. Allt man kan.
Du, Colorado här då. Om vi ska försöka måla en lite större och bredare bild av varför de vinner 2022. Många pratar ju såklart om Joe Sakic och det jobb han gjort sedan han blev GM. Draftvalen de har tagit under årens gång och även såklart alla trader. Finns det något du vill peka som du säger så här, okej, här har vi Colorado och anledningen, här har vi Colorados DNA, alltså orsaken till att de tar hem det?
Nej, men det, så här enkelt är det, att du måste ha bra spelare för att vinna. Jag tycker undantaget St. Louis då 2019, så har lagen som har vunnit de senaste hela löntagseran egentligen haft åtminstone tre spelare som har varit topp tre på sin position egentligen. Alltså jag tycker att om vi nu tar det här bara från minnet här, men om vi tar Kings liksom, de hade Kopitar, Doughty, Quick, kanske generöst att kalla Kopitar en topp tre center, men en topp tre tvåvägscenter i alla fall. Pittsburgh uppenbarligen med sina världsspelare, Washington med John Carlson, Ovechkin, Kuznetsov och Beckis var ju liksom kanske inte topp tre center, men det finns åtminstone två, tre spelare. Detroit såklart med Lidas, Zäta, Zetterberg, och sen ser vi ju Tampa som har haft, du kan argumentera för att de hade den bästa
även Chicago ska vi nämna där också,
målvakten, backen och ytterforwarden, okay. Precis, och så Chicago som då hade den kanske bästa ytterforwarden i världen, den bästa backen i världen och en av de bästa tvåvägscentrarna. Och så det är ju det vi ser, att jag menar, man har pratat om Colorados bredd och de pratar om sin bredd, och absolut det är viktigt, och vi ser att liksom, har du spelare som Valenciunas som kommer kliva fram och är deras kanske bästa spelare i finalen, det får det i alla fall, det är väldigt viktigt. Men i slutändan, de har en topp 3, topp 5 center, de har världens bästa back får vi säga nu efter det slutspelet, och även andra, alltså Taves, Rantanen är liksom topp 10 spelare på sin position. Kanske Gabbo också. Så att, det är det man pratar alltid om, så många saker runt om sig och kring, så hej och hå liksom, och inställning och bredd. Och det är, man behöver alla de här sakerna. Men den viktigaste och första byggstenen är allt som oftast att ha ett par riktigt, riktigt bra spelare.
Ja. Alltså jag tycker att jag har haft en bra första semestervecka. Jag äter mycket glass och tränat bra. Men Cale McCars vecka... Alltså Conn Smythe, Norris och nu Stanley Cup, Jonta. Alltså vilken otroligt mäktig spelare i alla kategorier. Vi har ju pratat enormt mycket om McCarr i de senaste avsnitten här. Men jag vill bara liksom trycka på det igen här, att det är en generationsspelare. Och vad glad man är att han bara är 23 år gammal.
Absolut. Jag har pratat med senaste veckan pratat med en spelare i ett annat lag än Colorado. De sa att nej, men det här, jag tycker att han är bäst i världen. Det är han som är MVP liksom. Så det är inte, nu säger de det i Colorado, men det finns ju andra som tycker det också. Och jag menar, du är inne på den här, när man pratar om de bästa spelarna någonsin, då är det så här, ja, men det är klart att det är Gretzky. För du ser alla rekord, alla pengar, allt sånt där. Men så tittar man på en sån som Bobby Orr, som var den bästa spelaren någonsin, förmodligen i konkurrens med Gordie Howe, fram till Gretzky kom in i ligan och så här. Absolut, men här har vi en back som liksom hanterar försvarsarbetet, som kommer att vara back och typ vinner en poängliga. Och Cale McCarr är ju på den nivån att han är så här, ja, han var Colorados bästa poängplockare i slutspelet. Jag tror inte han kommer in i en poängliga, men han, jag menar, om han slåpps ut där topp 10 i en poängliga, då kommer ingen vara förvånad. Och man kan vara så bra offensivt och så bra defensivt som McCarr faktiskt är, för att han är väldigt bra på allting som har med hockey att göra, inte bara att göra poäng.
Det är, men du är en hard kandidat kanske nästa säsong?
Absolut. Jag menar så här, titeln bäst i världen tillhör fortfarande Conor McDavid, för att vi ska inte förblindas av eller förringa vad han gjorde. Jag pratade med, jag hade ingen Conn Smythe röst, men jag pratade med kollegor som hade det, som var så här, ja, jag funderar på att ge McDavid en röst. Jag tycker att du kan göra det. Jag tycker att det är inga problem för mig att säga att även för som inte gick till final, så är Conor McDavid en av de tre mest värdefulla spelarna i det här slutspelet. Jag säger inte att det är så, men det är inte orimligt att argumentera det på samma sätt som Erik Karlsson till exempel fick ju faktiskt en Conn Smythe röst. En tredje plats 2017 när han var så bra när de inte gick till final. Och jag tror att hade Edmonton pressat Colorado på ett annat sätt och vunnit några matcher, då tror jag att jag hade sett Conor McDavid få några Conn Smythe-röster också. Så att, absolut. McDavid, McCarr, de är väl där, Matthews. Och sen får vi se vad Shesterkin kan göra, vad han kan bygga vidare på det här. Men det är en intressant diskussion nu om den bästa spelaren i världen. Men man ska komma ihåg när man pratar om det, att det är alltid lätt att ta den som har varit det för givet.
Visst var det så, Jonte, att det enhälligt från jurymedlemmarna, om man kan kalla dem så, de som röstar i Conn Smythe, att Cale Makar var etta på alla röstsedlar?
Ja, det är första gången det har hänt. Nu har ju de här röstsedlarna varit offentliga i 5 år, tyvärr. Men det var första gången sedan dess som det hände att en spelare fick samtliga första platsröster. Och jag vet inte riktigt vem annars man ska säga. Jag tycker att kollar du Colorado så Gabriel Landeskog såg ju ett väldigt, väldigt bra slutspel. Och jag har inga problem. Nu får vi anklaga mig för att ta på mig svenska ögon. Men att säga att han var den näst mest värdefulla spelaren för dem.
Fram till finalen kan man säga McKinnon då. Men att Landeskog spurtade om honom.
Landeskog hade en bra final. Jag tycker man kan säga att han kanske hade en bättre final än McKinnon. Men samma där. Jag har inga problem med att säga att McKinnon är två heller. Men jag tycker inte att någon av dem egentligen... Jag har svårt att argumentera för någon av dem framför Makar. Och kollar du då på Tampa, så Vasilevskiy hade ju ändå ett par svaga matcher som drar ner honom. Kucherov tycker jag... Ja, Kucherov är ju liksom... Det är ju en väldigt speciell spelare. För det finns ju ingen som är så allt eller inget. Och det kanske var några för många inget ögonblick. Framförallt så hade han ju lite... saknade lite skärpa tycker jag i den här sista matchen. Han hade ju ändå ett par chanser och sådär. Jag har svårt att se. Hade jag röstat hade jag absolut röstat på Makar också. Och jag hade inte funderat så länge på det.
På något sätt symboliskt för Colorados seger här också. Det sista, bland det sista som händer när Kucherov missar det där skottet. Han får iväg det med träffar Landeskogs skena som går av och han fortsätter spela det där bytet. Kastar sig för att slå undan pucken så har han hjälp ut i båsen med McKinnon. Nej, det var... Det var komiska scener, men det var ändå väldigt coolt att få se Landeskog verkligen kämpa i de sista sekunderna av Stanley Cup-finalen. Och han är nog väldigt nöjd över att han kritade på det här kontraktet förra sommaren till 2029 med Colorado. Det blir väldigt mycket Avalanche av förklarar skäl här. Jonta, vi ska väl ändå toucha vid Jared Bednar också. Nu har han vunnit trippen. ECHL, AHL och NHL. Tror att det här blir ett paradigmskifte i diskussionen om Bednar, att man börjar benämna honom som en av de bästa tränarna i NHL?
Nej. Där tycker jag min käpphäst med coacher är alltid man vill se dem göra det med två lag, och ska de göra det med ett lag, då behöver man se dem göra det flera år i rad, som jag tycker att vi har sett med John Cooper till exempel på det. Jag tycker även Mike Sullivan och Bruce Cassidy, två coacher som jag brukar lyfta fram. Nu har ju Sullivan varit i två lag, men han har egentligen bara lyckats med Pittsburgh. Men där har du spelare som i Cassidys fall liksom har gjort resultat år efter år med ett lag som jag kan tycka att han ibland är överpresterad med. Jag tycker att uppenbarligen har ju Sullivan också gjort det, och han vunnit två titlar. Cooper har varit i 4 finaler nu med Tampa och vunnit 2 av dem. Och där tycker jag att liksom man vill se dem hantera olika utmaningar. Det här säger jag inte för att ta någonting ifrån Bednar. Han har gjort det jättebra. Han har gjort allt vad man kan begära. Han vann ju liksom. Men hur hanterar de den här utmaningen som kommer efter att ha varit igen det mästare? För att det är en helt annan utmaning. Och börjar man få resultat då, ja men då snackar vi verkligen. Men det är lite för tidigt än tycker jag.
Okej. Innan vi stänger Colorado-fönstret så tycker jag vi ska blicka lite mot framtiden och kommande säsong. Det är 12 utgående kontrakt. De har ungefär 25 miljoner dollar att spendera. Joe Sakic och ledningen. Vilka tycker du att de ska prioritera på Bradent-marknaden här av de UFA-spelare som de har?
Det beror ju på hur Kadri tänker, tror jag.
Är det prio 1? Alltså att man försöker säkra honom eller släppa honom, så att säga?
Ja, centerpositionen är ju väldigt viktig. Så jag tror att man ändå vill se på vad han tänker sig. Och sen skulle jag säga Nishushkin av den anledningen att om du jämför till exempel han och Burakovsky, jag vet inte hur mycket det kommer att diffa i lön mellan dem, kanske inte jättemycket, men Nishushkin har ju mer av ett komplett paket. Han är ju en väldigt, väldigt bra defensiv spelare. En av de bästa defensiva yttrarna i världen faktiskt, den här säsongen får man säga.
Och... Men tror du att Burakovsky kan få de 4,9 som han har haft? Alltså jag tänker att Nejczurski måste väl vara uppe på typ 5,5 efter den säsong han har haft.
Ja, det tror jag. Jag tror så här. Jag tror att Burakovsky, jag tror, ska jag gissa så tror jag att Burakovsky är borta. Jag tror inte han blir kvar. Och jag tror av ett par anledningar. Nummer ett så tror jag liksom att Colorado tittar och så här och känner att liksom den offensiva spets som han har kan de på något sätt ersätta på ett annat sätt. Och jag tror också att de känner att liksom de kollar på lag som Tampa till exempel, eller att så här, ja, men det, visst, vi har spetsen på toppspelaren, men på bredden behöver vi någonting annat också. Vi spelar som kan göra mål, men kan göra annat också. Nyshurskin är ju lite, vad ska man säga, den här Jenny Gord, Blake Coleman-spelaren som Tampa har haft då. Och fått väldigt, liksom varit viktiga delar för dem. Burakovsky, och det andra jag tror också, det är, om jag är André Burakovsky, nu tänker jag bara ur hans perspektiv. Han har två Stanley Cup-ringar. Han kommer aldrig att liksom vara första valet i Colorado. Han kommer bara för honom ens ta sin första powerplay är ganska svårt. Tittar man inte så här, säg att Seattle lastar upp femårskontrakt liksom och så här, ja, och du ser att ja, men här har jag ju liksom, jag är bättre än alla deras ytterforwards. Kanske han då tror och känner att så här, ja, men det är min chans att verkligen se vad jag har för tak på NHL-nivå. Jag tycker nästan att han borde flytta, faktiskt. Att det vore kul att se vad han kan göra. För det var ju samma sak i Washington. De hade en väldigt offensiv spets. Det var svårt för honom att verkligen slå sig in. Och visst, absolut, man får skapa sina egna möjligheter. Men det är svåra spelare att flytta på, både Colorado och Washington. Så det vore väldigt kul att se honom i typ ett lag som är på väg att bygga någonting. Och vill uppåt. Och där han kan få en stor roll. Så jag ska nästan säga helt ärligt, jag hoppas nästan att han flyttar. Det gör
ja, väldigt spännande måste jag säga. Några andra utgående avtal hos Colorado som jag tycker att du ska få kommentera. Josh Manson har ju varit fantastiskt bra faktiskt sedan han tradades från Anaheim. Vad tror du händer med honom? Och du får även slänga in Darcy Kemper där. Ifrågasatt under stundom, men... Ja, får ju faktiskt motbevisa alla kritiker här efter att han vinner Stanley Cup.
Ja, om vi börjar i änden Kemper då, så jag vet inte om jag köper att han motbevisar alla kritiker bara för att han vinner, all kritik för att han har vunnit, för att det har ändå funnits sekvenser där han inte riktigt har fått till det. Sen absolut, alltså Kemper har ju visat flera gånger att han kan prestera resultat som är på en topp 10-nivå i ligan i alla fall. Det tycker jag man kan argumentera, så att
jag kanske ska komma med ett lite mer utförligt svar. Det jag menade var väl att han har visat att han är tillräckligt bra för att vara i en toppklubb i NHL som kan ta hem Stanley Cup.
Så är det. Men jag menar, Chicago vann ju Mantinemi också, med all respekt för honom. Så att det är liksom inte en omöjlig sak att vinna utan en elitmålvakt. Sen får vi ju se.
Är det en överskattad klyscha? Vi måste ta det, Jonta. Att man måste ha den bästa målvakten eller bland de bättre målvakterna för att gå hela vägen.
Du måste ha en pålitlig målvakt. Jag tycker ändå i stora dagar Kemper har varit det. Han har ändå gjort vad man har begärt. För jag menar, han är ju inte betald som en elitmålvakt. Så jag tycker han har gjort absolut vad man kan förvänta sig av honom. Så på så sätt får man säga att det är rimligt. Och sen vet vi inte. Ett exempel, om vi ska återgå till Chicago, man kan tänka på Corey Crawford. Crawford var ju alltid ifrågasatt, kände sig som, tills de inom två titlar med honom, om man började inse att den här killen är bra liksom. Och ju sämre Chicago blev, och trots, eller... När Chicago blev sämre och han fortsatte leverera bra resultat, så inser man att okej, det var inte så att han var produkt av laget. Laget var nog i stor del driven av honom mer än vi kanske förstod när de var så bra. Så att, och där kan ju Kemper vara lite grann att man får se. Men jag tror att i Colorados fall så handlar det ganska mycket om att de känner nog att, jag tror Joe Sakic sitter och tänker att det här är vad jag tänker spendera på målvaktspositionen, och det är inte $15 miljoner liksom. Han kommer inte att signa någon superstjärna i kassen. Och då är det en fråga om vad Kemper vill ha. Annars kan jag absolut tänka mig att de kollar på typ en sån som Jack Campbell eller någon sån där lite billigare.
Martin De Fleury, ett årskontrakt till en lägre capita kanske.
Det är ju ett väldigt en kittlande tanke också, såklart. Så att jag vet inte. Det beror helt och hållet på vad Kemper vill ha och vad han får för bud på andra håll. För nu har han ju vunnit också. Det kommer ju alltid den dynamiken liksom, att det är klart att det blir lättare att gå efter en större roll och mer pengar när du har den där ringen. Å andra sidan, om du ska vända på det, så är ju, då är ju Colorado ett läge nu när de plötsligt, det är ett trevligt ställe att bo på. De har en jättechans att vinna. Nu kommer de ju ännu mer kunna börja värva spelare som ja, men som Tampa har gjort nu, liksom, att sådana som Corey Perry signar liksom billiga kontrakt. Jag tycker att Patrick Maroon väljer att stanna. Han hade nog kunnat fått lite mer någon annanstans. Den typen av grejer kommer att hända Colorado nu också.
Jag försökte slå ihop Josh Manson och Darcy Kemper. Det hade varit mer naturligt att trycka in Arturi Lekkonen där istället. Eller Arturi ska man väl säga. Båda kom vid deadline och gjorde minst sagt bra insatser för Colorado. Lekkonen blev den här klatschspelaren som säkert alla hade hoppats på i Colorado. Är någon av dem trolig att stanna, tror du, Manson eller Lekkonen?
Ja, Lekkonen blir kvar.
Du är säker på det? Alltså.
Jag har inte dubbelkollat här, men han är väl RFA, va?
Ja, eller? Han är RFA, han är 26.
Ja, och jag tror att de tittar på Lekkonen och känner att det här är vår nästa andra center. De är nog okej, om inte Kadri är beredd att ta ett väldigt bra kontrakt, vilket jag tycker ändå att Kadri har spelat på ett ganska billigt. Jag tror att det vore rimligt av honom att ändå försöka maximera det här sista stora kontraktet han kommer att skriva. Så att rimligtvis kanske Kadri försvinner någonstans, och då tror jag att de känner att vi är bekväma med Lekkonen som ersätter i det här hålet som andra center. Han har redan i princip, han tog ju i princip Kadris minut när han var borta. Han spelade slottet första PP. Han är liksom den här bra tvåvägsspelaren som inte riktigt har spetsen. Kadri har haft mer offensiv spets, men har ju inte varit den offensiva producenten han var den här säsongen tidigare, även om han har 2-30 målsäsonger, tror jag, och sånt där. Så att, jag tror att de är okej med det. Manson har svårare att se att de behåller. För jag tror att de tittar och känner så här, okej, vi har alltså, de har en helt sjuk backuppsättning med Byram, Taves, McCarr och, ska vi komma ihåg, Sam Gerard som nu var skadad och inte spelade finalen. Jag tror att de känner att vi behöver inte lägga de pengarna. Det är lite grann som Tampa, att de har känt att vi har den bästa vänstersidan i ligan. Så vi sätter in Zach Bogosian, Luke Shen, Jan Rutta på högersidan och det funkar. Och lite så tror jag Colorado kommer tänka. Jag tror inte att de kommer att känna att pengarna som Manson kommer att vilja ha, att det är värt att spendera på den positionen. Det är min gissning.
Ja, sista frågan om Colorados kontraktssituation. Jag tycker faktiskt att vi kan prata lite om vad som kommer hända sommaren 2023, för det är då Nathan McKinnons kontrakt löper ut. 6,3 miljoner per säsong är ju det värt. Alltså, Jonte, är det inte så enkelt som att säga att de kommer ta Erik Janssons lön, hans kontrakt går ut samtidigt, den är på 6 miljoner, och så kommer de bara lägga den på Nathan McKinnon så att han bumpar upp till runt 12?
Nej.
Aha, okej. Mm-hmm.
Alltså, jag tror att det finns ett par element här. Nummer ett tror jag att de, alltså, Colorado tar avstamp i McCarr i den här förhandlingen lite grann. Återigen, om vi går tillbaka till Tampa, som ju faktiskt på många sätt är en väldigt bra jämförelse för Colorado, så det är inte en slump att ha Vasilevski point coacher på 9,5, alla tre liksom. Att det ligger som en linje där.
Men kan du få McKinnon att ta under 10?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att de kan säga så här att okej, Cale tjänar 9. Ska du ha 12 då?
Ja, alltså,
nöjd med 10.
Mm. Samtidigt så ser man till de offensiva toppspelarna i ligan, så är de ju där runt, ja, jag tänker Panarin och uppåt, alltså med Mitch Marner och Matthews och McDavid. Mm. Alltså, de är ju över den summan.
Jo, absolut. Men det handlar ju inte om det. Alltså, det handlar ju om ja, men som sagt, jag tror att, jag vet inte hur mycket rabatt man ska säga att Gabbe tog. 7 miljoner är ju, han hade säkert kunnat fått lite mer, och andra sidan power forward på vägen i UFA. Eller, det är inte alltid säkert att det blir så heller. Rantanen skulle jag säga maximerade sitt kontrakt med 9,25 mer, ja, eller mindre. Så att, men jag tror ändå att...
Ja, men, tror du inte McKinnons läge pekar på Rantanen då och säger att, ja, men, hej, jag är värd åtminstone 2 miljoner mer?
Jo, men jag tror inte att det handlar om det. Jag tror att alla vet att McKinnon är värd mer. Jag tror,
okay, alltså, så han kommer liksom gå på, ja, att det är ett internt lönetak och att han kommer vilja stanna i Colorado?
Ja, alltså, som jag sa, det bästa exemplet jag kan ge är Tampa. För det finns inte någonstans i världen där om Vasilevski, Pointer, Kutjerov hade velat maximera sina inkomster, att de inte hade fått mer än, eller att de inte hade fått tvåsiffrigt. Om de hade hållit ut till UFA och försökt gå någon annanstans. Eller samma sak med Stamkos för den delen. Hedman också.
Nu är det ju väldigt förmånliga skattesatser i Florida. Hur ser det ut i Colorado?
Jag tror att Colorado har ganska... Det vet jag faktiskt inte.
Okay. Jag tänker att det är sånt spel jag också in, såklart. Om man kan ta lite lägre, en lägre lön.
Ja. Ja, det är inte lika bra som i Florida. Men det är det inte. Så att där har jag något som talar emot.
Jag köper vad du menar. Jag fattar det helt och hållet. Och visst känns Nathan MacKinnon som en väldigt trogen person också. Att han är lojal hela organisationen och att han vill spela för Colorado resten av karriären.
Jo, men så är det. Och någonstans så... Jag vet inte. Alltså, det är en speciell grej att göra, för att det är ett system... Alltså, ska man tänka på det i större perspektiv, så är det ju faktiskt... Det är ett system som är skapat för att spara pengar åt människor som är väldigt mycket rikare än de här spelarna. Alltså ägarna. Och systemet gör ju så att spelarna frivilligt tar mindre av ägarnas pengar för att få ett bättre lag runt om sig. Så att, ja, man får ge ägarna att man lyckas med det. Och det är ju därför spelarna såklart krigar så mycket mot det lönetaket. Och det blev en strejk en gång i världen. Men nu är det vad det är. Och jag tror att, helt ärligt, jag tror att många sitter och känner att så här, ja, men okej, jag har bra här. Vi har en chans att vinna. Om alla vi maximerar våra kontrakt, så blir det nog inte så. Det gör en väldig skillnad. Alltså, om vi då snackar då de här 3-4 toppspelarna vi pratar om, som alla de här lagen har. Om de alla tar 1 miljon mer, ja, då ryker ju plötsligt en ganska bra spelare. Då ryker en Nishushkin eller Burakovsky eller den typen av spelare.
Absolut, faktiskt... framförallt eftersom att lönetaket inte kommer att expandera speciellt mycket de kommande säsongerna här. Utan det är ju på 81,5, nu kommer det gå upp till 82,5. Sen ligger du kvar där de närmaste 3 säsongerna.
Ja. Sen är MacKinnon en väldigt speciell sits, för att han har varit extremt underbetald den absoluta majoriteten av sitt kontrakt. Men det är ju någonstans, vad ska jag säga, det är ju ett bett man tar som spelare. För när han skrev det här kontraktet var det ganska rimligt. Det ska man ju komma ihåg, att det är inte så att han tog en jätterabatt. Han hade inte fått sitt riktiga genombrott när han skrev det. Och han var inte fram i den här topp 5 i världsdiskussionen som han har varit under merparten av kontraktet. Så att han tog en trygghet och fick ju redan då egentligen pengar som räcker resten av livet. Men på grund av det så bommar han lite. Alltså, han kommer aldrig att kunna maximera sina tillgångar på samma sätt som han har skrivit brokontrakt eller något sånt där. Alltså, eller så vill han göra det. Men då kommer det vara på bekostnad av omgivningen runt honom. Så det är inte en helt given sits.
Nej. Vi säger grattis till Colorado, Gabriel Landeskog, André Burakovsky, svenskarna och alla andra spelare och ledare i den organisationen. Och så tycker jag att vi ska ta tvåan, de som tar sig till final för tredje året i rad. Den här gången räcker det inte hela vägen fram, men Tampa Bay, alltså vilken säsong de gör återigen. Och vi kändes lite, Jonte, nu får du berätta för att du var där, men att det var som att de inte hade vunnit två raka, utan att de var ju fruktansvärt nere över att ha förlorat den här finalen. Jag tänker bara på Maroons tårar till exempel, eller John Coopers svar på presskonferensen efteråt.
Ja, jag tror så här, att den här tredje finalen skapade liksom en press som inte fanns under den andra. För första gången, okej, då får de det ur världen, de har vunnit. Andra gången är det så här, oj, vi vinner igen, det är en jättebonus. Tredje gången är det så här, den här chansen får vi bara en gång i livet. De hade en chans på att vara en...
Det finns ett visst YouTube-klipp nu som alla där ute tänker på.
Jajamän.
Alltså, tänk dig att få träffa Susanna Kallur när man går i sexan på mellanstadiet.
Ja, en snygg koppling där med Kallur.
Ja, exakt, verkligen.
Han tog ju tillvara på den chansen som man får en gång.
Ja, det gjorde han sannoliken.
Pappa Kallur.
Var det 4 rad, va?
Ja. Nej, men... För så är det. Alltså, hur den är, så kommer de aldrig vara i 3 finalrad igen. Det tar jag lova här och nu. Då blir jag väldigt imponerad. Och hade de vunnit 3 rad, då hade det inte varit några problem för mig att kalla det här för det bästa laget i den här eran och liksom jämföra dem med Islanders. Och, jag ska inte säga några problem. Det är klart, det är fortfarande en diskussion med typ Pittsburgh och Chicago. Men det hade varit mycket rimligt att göra det och nämna dem i storheterna. För hur svårt det är, framförallt den här vägen. Menar, de möter 4 lag som hade minst 50 seger i grundserien. Jag hörde att det aldrig har hänt förut. Och det kan jag tro. Så att det hade varit en av de mest imponerande, kanske den mest imponerande Stanley Cup-titeln någonsin om de hade vunnit. Jag tror man alla fattar det. Jag tror att det är därför de var så knäckta. Och därför de också offrades otroligt mycket. För det har ju varit... Alltså, det har ju varit den här Monty Python-sketchen liksom. Ja. Med... Alltså... Ja. kroppsdelar som flyger, höll jag på att säga. Det är helt sjukt vad de offrar sig. Och man såg ju verkligen den sista perioden här att det var bara tomt. Det ja. Fanns inget mer. Det fanns inte kräm för en push. De var trötta. De var för Precis. Trötta och för sargade.
Men du, Tampa, alltså en del i deras segerrecept de senaste säsongerna här, att Cooper och de andra i tränarstaben verkar släppa väldigt mycket ansvar till spelargruppen, och man kan ju nästan säga att det är ett spelardrivet lag i mångt och mycket. Och alltså, du som har bevakat Lightning under så många år, dels på plats men även hemifrån Sverige, och du kan ju de här spelarna utan och innan, vad är, alltså det känns som att det här är så abstrakt och jag förstår att det är svårt att svara på, men just vinnarmentalitet, alltså det är det man tänker på när jag ser Tampa Bay Lightning framför mig. Och vad är det då den här gruppen har gjort, anser du? Förutom att det är fantastiska hockeyspelare, men det fattar ju alla. Jag tänker mer på de mjukare värdena i omklädningsrummen.
Ja, men jag kan... Jag hade ju Fredrik Claesson som gäst i en paus här i sista matchen. Och han sa ju att det är den tajtaste grupp jag varit med om. Och det någonstans så ligger det där. De är en tajt grupp. De är en väldigt målmedveten grupp där alla någonstans underkastar sig det här större målet som handlar om vinna, och att alla faktiskt på riktigt gör det. Och då blir det så. Och jag tror att Claes var inne på att väldigt mycket börjar med Steven Stamkos. Och jag, alltså, han och även Victor då, som har varit en tongivande spelare, de är den gamla skolan. De kom in och fick sin grund som en spelare från en annan generation. Där man tänkte på ett annat sätt. Där man inte, det var fortfarande mer av ett kollektivt tänk, så att säga. Inte lika individfokuserad som samhället i stort är just nu. Och där någonstans tycker jag att där hittar du nämna. Det är en klyscha, men att man faktiskt prioriterar lagets framgång. Och jag tycker man ser samma sak med Colorado. Det var det jag nämnde med McKinnon. Jag tycker man ser samma sak med Landeskog och Makar också för den delen. Makar är ju en väldigt...
ödmjuk person verkar han vara.
Men han är en gammal själ, för att prata svengelska. han känns väldigt... känns som en gubbe, eller på så nej, men där har de några gemensamma nämnare. De har gjort det på olika sätt spelmässigt. Och sedan Tampa, allt eftersom, insåg att okej, vi har skillen. Vi måste addera mer för att vinna. Och det gjorde de. Och de har inte tagit bort från skillen. Det är fortfarande de här... Jag menar, de vinner inte de här... Visst, de har täckt massa skott och sådär. De vinner inte de här titlarna utan... liksom offensiva aktioner av Kutch, av Hedman, Point, Stamkos. Det behövs fortfarande, men det ena utesluter inte det andra. Så att där någonstans landar väl mitt svar då. Att det är just den här mentaliteten med att det handlar om att vinna, och det är väldigt businessinriktat. Och en sista grej som de har lyckats med, som de ofta pratar om, det är ju att våga lita på processen. Och det tycker jag har sett mycket i det här slutspelet. Att, för de har ju kommit tillbaka från många svåra lägen, och jag tycker aldrig man ser dem jaga. De spelar på det sätt de har tänkt, och de litar på att gör vi det, då kommer vi att få resultat. Så att bara för att de hamnar i underläge så börjar de inte jaga och öppna upp sig på ett sätt som man ändå kan hända ganska ofta i hockeyn. Så det är väl också en lite mer konkret speltekniskt exempel.
Just det där sista du nämnde, är det inte så enkelt att säga som att det är segrar som gör att du kan börja lita på processen? Alltså deras första titel 2020, det gav dem det lugnet i 2021-slutspelet och även nu 2022. Att de vet att ja, vi kan komma tillbaka alldeles oavsett vad det står i den här matchen eller i den här serien. Alltså det tålamodet och det förtroendet för ens egen grupp, det kommer man inte riktigt ha förrän man har tagit den här Stanley Cup-titeln.
Nej, men så är det ju. Ja, det är ju svårt. Alltså,
det är ju du måste ha den erfarenheten helt enkelt.
Nej, men så här, det måste ju vara väldigt svårt att fullt ut lita på en process innan du vet att den processen ger resultat.
Så exakt.
Är det. Alltså, det är klart att du kan ju läsa alla böcker du vill om tjäderjakt. Tills du har knäppt din första fågel på passet där det ska vara bäst. Liksom. Då är det ju svårt att lita
på. Då vet vi vad du gör i höst. Alltså, du tar upp det från ingenstans.
Nej, men jag vet inte vad jag skulle ha för liknelse. Har du någon bättre?
Nej, inte på rakar här. Jag tyckte det var fantastiskt.
Jag tänkte säga liksom när man lagar mat, men det är, så här, det är ju mer konkret. Det är så här, ja visst. Ja, det jag tänkte är en mer utdragen process. Så här, om du gör en gryta så vet du hur den slutar i slutet av kokningen.
Men jag kan väl inte säga typ att simma. Alltså du kan ju förstå innan du lär dig att simma, okej, hur jag gör.
Ja, men det är ju ännu mindre utdraget än matlagning. Det tar ju slut på 30 sekunder om du inte kan simma, du dör ju.
Jo, och man kan inte säga att Tampa har dött innan 2020. Det svaga metaforer här.
Den första var bäst. Vi stannar med.
Ja, kedjakt. Jag skulle aldrig ha frågasatt den. Nej. Jag gjorde egentligen inte det. Det var en hyllning till dig, Jonta.
Nej, det var inte värt heller. Det kunde bara, så bra var det inte. Du kunde bara släppa den.
Ja, okej. Okay. Jag tyckte den var bra, det ska jag säga. Att du tog den från ingenstans. Men alltså, Tampa. Det är många som ställer sig frågan, okej, okay, kan de göra det igen? Alltså, kan de göra en push för en fjärde raka final? Jag vet att vi är väldigt långt framme nu. Men tittar man på deras kontraktssituation, jag tycker att det är, alltså, vi har tagit Colorados utfölj, då ska vi ta Tampas också. De har faktiskt bara 4 kontrakt som går ut nu i sommar. Det är Riley Nash, Andrei Palat, Nick Paul och Jan Rutta. Det är ju typ samma grupp egentligen som kommer att komma tillbaka för 22-23 säsongen.
Ja, men frågan är, alltså, det, alltså, det är så mycket liksom, det är skador, mental trötthet, fysisk trötthet, de har inte haft en riktig sommar. Jag vet inte.
Det är klart, de har ju spelat överlägset flest matcher de senaste 3 åren. Mm. Alltså, de har ju spelat 50-60 matcher, fler än några av lagen i NHL.
Mm. Så att jag undrar, om man tittar på de här och känner att, det är klart att det är så här, egentligen så måste de ju gå för det. För att nästa säsong, då har de Chernak gå ut, Cirelli gå ut, Sergachevs kontrakt går ut, Killorns kontrakt går ut. De har 1 år till på Perry. Liksom det, ja. Egentligen tror jag att de skulle behöva ladda om. Att de skulle behöva ta en säsong, försöka föryngra lite grann, inte liksom pusha in allting och vara okej okay med att faktiskt inte gå så långt i ett slutspel. Och sen få.
Men de har inte råd med det, anser du?
Det är ett svårt läge, för att det är ändå vad det är. Liksom. Jag menar, hur Steven Stamkos var en 100-poängspelare den säsongen, men han är 32. Liksom, hur mycket mer kan man förvänta sig av honom? Kutjov fyller 30, Hedman fyller 32, McDonough fyller 34. Alltså det är liksom, det går fort. Det går fort innan gammal, så att,
ja, de gör, det, ja.
Det är klart de måste gå för det, men det är, alltså, ja, jag vet inte. Lyckas de ta sig final igen, ja, det vore ju helt sjukt, alltså. Inte för att laget är för dåligt, utan för att hur slitna de måste vara.
Ja, du listade ju Conn Smythe-kandidater i Tampa om de hade vunnit med Vasilevski och Kutcher bland annat. Alltså Ondrej Palats slutspel, den näst bästa poängplockaren i Tampa, gjorde flera matchavgörande mål och var en del av den första kedjan. Det är ju han jag vill liksom sätta under lupp här, Jonta. Kan Brisbois signa honom? Eller är det här det sista vi har sett av Palat i Tampa-tröjan?
Jag tror att det är det sista vi ser. Jag tror att Brisbois är tillräckligt business för att inse att det här är en kille som var otroligt värdefull för oss. Men att ge det här kontraktet som han kommer att kunna få på den öppna marknaden till en 31-åring som inte är en elitspelare. Det är inte...
Vad kan han få då? För att lyssnarna ska få ett begrepp om hur mycket det kan röra sig om.
5x5 i alla fall. Borde han få någonstans.
Ja, då är det kört i Tampa.
Jag tror att de kommer att gå titta åt ett annat håll och tänka att någon annan får liksom, Ross Colton får bli den spelaren eller något sånt där liksom, att någon på något vänster. Det är min gissning. Ja. Och att de också behöver en jag tror de behöver liksom en, det tyckte han gjorde bra i somras, så jag tror att det är en stor del av framgången att han fick in spelare som Perry och Belmare och sånt där som kunde driva på lite grann. Jag tror också att han kan känna att få in lite friskt blod i det här kommer att vara väldigt viktigt, så att de pengarna kanske hamnar någon annanstans.
Ja. Nu får Jan Rutta och Riley Nash ursäkta. Jag skulle vilja att du pratar lite om Nick Paul också. Som precis som Josh Manson och Arturi Lekkonen var bra för Colorado, så måste man säga att han var framträdande för Tampa i slutet av grundserien och under hela slutspelet, Nick Paul. Alltså den här liksom ramen, alltså med räckvidden och den fysiska närvaron också. Han har även gjort en hel del mål. Tror du att det finns en liten chans att Tampa får se honom tillbaka?
Ja, jag tror att det är större chans här än Palat. För jag tror att Paul, han är en bättre ålder. Han är, kommer nog vara lite billigare. Och trivs nog bra där. Så att jag, det är klart att det blir svårt också. Det är alltid svårt. Men jag tror mer på Paul än Palat.
Okej. Okay. Då har vi avhandlat finalen helt och hållet. Både Colorado och Tampa. Colorado rättvisa segrare av Stanley Cup 2022. Säger återigen grattis till dem. Så får vi se om Tampa kan studsa tillbaka för 22-23. Nu är det lite annat smått och gott som väntar i NHL Puls via Pulshöjaren och senare Linkwisset. Ja, precis innan reklampausen där, då sa jag att det skulle bli Pulsögen och Linkquist, men inte riktigt än, för det har ramlat in en del lyssnarfrågor, både på Instagram och i mejlkorgen. Vi hinner inte ta upp alla här, men jag tänker att vi ska ta ett axplock i alla fall och skicka vidare dem till Jont, och så kanske finns någon jag kan besvara också för att spara lite tid. Patrik Andersén skriver så här: hej! I nästa avsnitt, kan ni klargöra om det är den riktiga Stanley Cup spelarna får eller är det en replika? Den riktiga brukar ju stå i Toronto. Jag har hört lite olika.
Jag vet att den riktiga Stanley Cup står i något typ valv i Toronto, för att den är typ för bräcklig för att användas. Det måste väl vara den riktiga, eller? jag vet faktiskt inte. Det var en bra fråga.
Nej, men det är väl så att det
den
finns en...
också.
Precis. Alltså, det finns ju inte tillräckligt mycket plats för att alla lag ska synas på en buckla. Så det finns väl två, va? Eller om det är tre?
Ja. Nej, precis. De här ringarna där lagen graveras in, det blir ju fullt liksom. Så att, jag vet, tyvärr, jag måste passa. Jag vet faktiskt inte.
Ja, sorry Patrik. Men troligtvis så finns den ursprungliga Lord Stanley- bucklan någonstans i Toronto i ett valv, lät det på, som på Jonta i alla fall.
Ja, men det vet jag.
Okej, okay. Men då är det inte den riktiga då, utan då är det en replika. Eller? Ja. Mm. Ja, vi säger så. David Bernhardsson, hej! Först och främst vill jag bara tacka för en riktigt bra podd. Sen har jag ett avsnittsförslag som du och Jonathan får göra under sommaren. Jaha. Det är att ni gör en redraft av Seattle Krakens lagbygge, och sen skulle det vara intressant att göra samma sak med Vegas, eftersom att där kan man se lite hur spelarna har utvecklats sen dess. Det känns också svårare med tanke på alla side deals de fick. Men kanske kan man kika lite vilka val ni hade gjort om. Okej, det här hinner vi ju inte såklart David, men tack för tipset. Du får faktiskt en fråga Jonte här som är sprunget ur den här, det här mejlet. Vegas kontra Kraken. Alltså man förstår ju såklart att Vegas gjorde det bättre när de kom in i ligan. Men tycker du att Kraken har något redan för 22-23-säsongen?
Nej. Jag tycker att de har gjort rätt i det att de har byggt långsiktigt, men jag tror inte att de kommer att göra något jätteväsen av sig den här säsongen. Det är klart att allt, om allt faller på plats och de får målvaktsspel, de ska kunna ramla in i slutspel. Inte världens bästa division heller, förväntat i alla fall, men nej.
Okej. Okay. Ja, jag säger att David ska ha trevlig sommar här också. Trevlig sommar till dig med och alla lyssnare. Det är väldigt kul att ni hör av er. Albin Larsson, hade varit intressant om ni tog upp om Corey Perry i nästa avsnitt. Har det någonsin hänt att en spelare förlorar tre raka Stanley Cup-finaler med tre olika lag innan? Och det kan väl jag svara på. Nej, det är första gången i NHLs historia. Det händer. Sista frågan, Tobias
ja, faktiskt, E. Kanske du kan också. Det har ju bara hänt en gång förut att en spelare har varit i final tre år med tre olika lag.
Och det var Marian Hossam, han lyckades vinna det tredje året.
Exakt. Mm. Det kan vara intressant att ha det då.
Absolut. Bra inspel där, Jonta. Tobias E. undrar: vet någon hur mycket bänkspelarna, typ Fredrik Claesson, ersätts med i slutspelet?
Det finns ju ett bonussystem. Du får ingen lön i slutspel. Men det finns ju ett bonussystem för typ runder och sånt där. Och de får något. Jag vet inte. Jag har ingen summa.
Okej, och det kanske diffar från spelet till spel också beroende på hur stora kontrakten är. Eller vad som är inskrivet i dem. Att det finns vissa...
Nej, jag skulle tippa att de delar rakt av. Alltså att de är i samma båt allihop. Jag skulle tippa att de delar det, men jag vet inte.
Just det. Ja, men där blev det ett litet frågebatteri i alla fall. Ett litet större väntar nu, för nu är det Pulshöjaren. Är du redo, Jonta?
Ja!
Ingen Gary Bettman vid prisutdelningen. Varför?
Covid.
Colorado vann inte bara Stanley Cup. De slog också ett nytt rekord då de lyckades förstöra bucklan bara några minuter in i firandet ute på isen. Vem var det egentligen som snubblade och tappade Lord Stanley-bucklan precis innan lagfotot?
Nicholas Obey-Kubel.
Alla förstod att både Colorado och Tampa drogs med skador, och kort efter finalen bekräftades det när Tampas GM Julian Brisbois valde att avslöja vilka spelare som kämpat med allvarliga skador genom hela serien. Hur många var de?
Oj. Jag vet inte. Säg 6.
Daniel Alfredsson, Daniel och Henrik Sedin. Över en natt fick Sverige 3 nya Hall of Famers. Men de var inte de enda som blev invalda 2022. Vilka var de andra 3 spelare som ledare ska vi få in här?
Gud, ja, jag tappar namnet på henne. Den finska spelaren. Det var ju svagt. Lungo var det såklart. Och så han Herb... Ja, slakta uttal här. Jan Johansson. Kanish.
Ja. Nämn klubben som för några veckor sedan sparkade sin huvudtränare och häromdagen förlängde kontraktet med sin general manager.
Boston.
Den här tränaren ska försöka lyckas med det Jeremy Colleton inte gjorde i Chicago. Vad heter han?
Luke Richardson.
Timothy Liljegren har kommit överens med Toronto om ett nytt kontrakt. På hur många år och till vilket värde?
2 år. 1,4 smil.
Alltså Jonta, du avslutar den här säsongen i hög form.
Ja. Stör mig med Hall of Fame där. Där skulle jag satt alla 3 utan att veka.
Ja, jag kan förstå det. Men du hade full pott i förra veckans avsnitt. Du är nära 100% även den här gången också. Vi ska gå igenom svaren från nerifrån och upp här, tänker jag. Vi börjar med Timothy Liljegren. Helt rätt där. 2-årskontrakt. Totalt värt 2,8 miljoner. Men du tog ju säsong för säsong. Antog i alla fall när du sa 1,4. Så du får rätt för den.
Tack.
Tack. Timothy Liljegren då. Vi simmar tillbaka till honom. 23 år gammal. Från Kristianstad. Visst känns det nu efter flera år i AHL och fått kämpa på där som att nu är han en ordinarie NHL-back.
Absolut. Han har gått den långa vägen och liksom fått lära sig tempo till spelet. Och det är inte bara liksom tempo till skridskoåkning, men också i beslutsfattande och hur man flyttar pucken och allt det där. Och sen vad han är han en väldigt bra tredjeparskille? Eller är han en topp 4-back som käkar 22 minuter per match? Det vet vi inte än. Och det blir väldigt spännande att följa.
Ja, det får vi se på det här 2-årskontraktet som han har signat. Luke Richardson, precis, det var rätt. Han är Chicagos nya huvudtränare, han lämnade Montreal där han varit assisterande till senaste år Martin Saint-Louis. I NHL-bubblan, Jonta, så snackas det ganska mycket om Richardson. Han är väl 51-52 någonting. Att det här är ett stort tränarlöfte. Att Chicago har hämtat in något väldigt, väldigt spännande.
Ja, han verkade, jag satt ju på en presskonferens i Denver var det när Corey Perry fick frågan om honom. Han hade ju honom som assisterande i Montreal när han var där. Pratade väldigt varmt om honom, vad hans hockey är, men också lyfte fram honom som människa. Och det kändes som det var genomgående i Chicago. I deras jakt efter coach var att de ville ha liksom en bra människa, en varm människa. De vet att det kommer vara några tuffa år här. Vi behöver någon som är bra på att ta folk och bra på att skapa en atmosfär. Även när det blåser snålt. Och jag tror att det var en stor del varför de satsade på dem här.
Yes, det blev alltså general manager Kyle Davidsons första val, i alla fall som permanent huvudtränare, att anställa Luke Richardson. Apropå GMs, ja, det var Don Sweeney som förlängde med Boston. De gick faktiskt inte ut med hur många år det var, utan de skrev bara flerårskontrakt. Är det som man brukar göra med GMs ännu, eller?
Ja, det finns ju, det är bara spelarkontrakten som behöver ska bli offentliga, så att när andra typer av kontrakt kommer ut, då är det på grund av att någon ihärdig insiderreporter har grävt fram det. Vad det är som gäller. Och så är det med tränarkontrakten också. Så att få se om det förr eller senare kommer ut.
Ja. Nu skulle det här avtalet löpa ut 30 juni tror jag i år. Men förstärker inte det här bilden av att Boston, alltså de gjorde vägvalet, okej, Don Sweeney, du är vår man här. Det är inte Bruce Cassidy.
Nej, det får man ju säga. Den senare delen av påståendet har de ju verkligen gjort. Men jag är inte, alltså, Sweeney har ju fått en del kritik. Och, alltså, han är ju långt ifrån levererat liksom fläckfritt ändå, får man säga. Så att det var ett lite intressant val att förlänga honom. Så att, ja, jag är inte säker på att han kommer att fullfölja det här kontraktet. Så ser jag.
Oh, okej. Okay. Kanske kan vara en GM-sparkning på gång här då i Boston. Du, vi ska stanna vid de svenskar som har valts in i Hall of Fame. Fantastiskt kul. Daniel Alfredsson, Daniel och Henrik Sedin, tre stycken som kommer in. Det är fyra sedan tidigare. Börje Salming, Niklas Lidström, Mats Sundin och Peter Forsberg. Går upp nästan 100% i antal svenskar i Hall of Fame. Daniel Alfredsson, Jonta, vi börjar där. Han har ju väntat rätt länge då. Det var 2017 han kunde bli tillgänglig första gången. Så det tog 5 år innan han kom in.
Ja, Alfredsson har ju länge varit en gränspuck. Han har haft mycket som talat för honom. En väldigt lång och fin, bra karriär. Imponerade totaler. Den största Ottawa Senators-spelaren någonsin. Och det enda som fattades för honom för att göra, som gjorde att han inte liksom bara blev invald direkt, det var att han, Alfredsson har ju aldrig riktigt varit en topp-topp-spelare i ligan. Han var väldigt bra där efter lockouten när de gick till final och när han var så bra i slutspelet 0-7, men jag tror inte att det har funnits någon punkt i hans karriär när någon har sett att Daniel Alfredsson är världens 3 eller kanske ens 5 bästa spelare.
Men han var ändå en av de bästa poängspelarna under 00-talet, tänker efter typ Jerome Iginla och Joe Thornton. Alltså han var ju topp under väldigt, väldigt många år.
Ja, absolut. Och det är ju det som är Alfredssons storhet. Och en grej som jag kanske har svängt på i hur jag bedömer spelars karriär är att förr i världen så tittade jag mer på peak och hur bra de var på toppen av sin förmåga. Men man förstår ju nu hur svårt det är att göra år efter år. Och liksom Alfredsson har ju också varit i olika eror av ligans historia. Så att en väldigt, väldigt imponerande karriär.
Du, jag vill faktiskt prata om en sak som också hände 2017. Det var inte bara att Daniel Alfredsson blev möjlig att väljas in i Hall of Fame för första gången, utan du publicerade även en lista över de 9 svenskar som du tyckte var närmast Hall of Fame då.
Bra grävt.
Ja, verkligen. Ja, här får jag ge mig själv cred faktiskt att jag hittat den här på Hockey News. På 9:e plats, vet du vem du hade då?
Nu måste jag, vänta, jag måste ju börja uppifrån här då. Nu ska jag gissa. Jag ska gissa, ja, hela listan.
Precis.
Men det blir lättare, yes, att börja uppifrån.
Okej.
Okay. 2017. Jag tror att jag hade Henrik Lundqvist, Daniel och Henrik Sedin.
Okej, så du splittade Daniel och Henrik, tänker du?
Jag kan inte ha haft dem på samma plats. Eller det kan jag väl haft. Men okej, okay. Jag tror att i sådana fall så hade jag Henke före. Om jag splittade på dem.
Ja, du gjorde inte det. Du hade dem etta faktiskt. Både Daniel och Henrik Sedin.
Mm.
Du satte ihop dem. Du skrev så här: jag gör mig skyldig till den eviga synden att bunta ihop de här två. Ja. Men givetvis kommer Hall of Fame-kommittén se till att de blir invalda samtidigt.
Ja, och så Henke såklart. Jag tror att jag misstänker att skrev att de tre var helt, helt givna.
Ja.
Och nu måste vi tänka här då.
Då är trean här då. Det är bronsplatsen.
Den är svår alltså. 2017. Skrev jag den på sommaren?
Det vet jag inte. Jag ser bara här att det var...
Vet du vad? Jag tror att jag hade Erik Karlsson då.
Sjukt, du prickar den alltså. Ja, det är helt rätt.
För det man ska komma ihåg, det är en väldigt kul tankelek att göra. Där och då, när Erik var 30 år gammal, eller vad han nu var då, 2017. Han var inte ens 30. 27 typ. Var han född?
Han var 27. Ja.
Ja. Så... hade han redan vunnit 2 Norris. Han var den tredje bästa spelaren i världen i den här tidpunkten. Jag tror fortfarande att han kommer hamna i Hall of Fame. Men
han hade också det där slutspelet.
Ja, precis. Alltså, han var ju, jag menar, jag kommer ihåg så tydligt när jag stod och pratade med flera gamla spelare, alltså nordamerikaner, som sa att han hade inga problem att säga att det här är liksom Lidström-Forsberg-nivå och på Erik Karlsson. Han var verkligen på väg då mot att bli kanske den tredje bästa svensken någonsin i historien. Sen har du tyvärr inte fortsatt på samma vis.
Jag ska inte avslöja Victor Hedmans plats på den här listan. Men det är väldigt spännande att få se deras karriärsriktningar från 2017 och framåt. Eriks, jag ska väl inte säga helt fall, och Hedmans, hur han har stigit. Men om man utgår från vad du skrev på Hockey News 2017, så var det rätt stor skillnad på hur man ansåg Victor Hedman och Erik Karlsson i en annan kontext.
Han hade ju inte vunnit Norris då, inte en Conn Smythe, inte en Stanley Cup, så det var ju väldigt, väldigt stor skillnad. Okej, vad kan vi ha haft mer då?
4 här då.
fyra. Ja, men kan det vara Alfredsson? Kan han vara så högt?
Snyggt, snyggt, snyggt. Du prickar de första fyra.
Okej, nu börjar det bli svårare här. 2017 alltså. Då är det alltså fem namn kvar.
Stämmer.
Ja, då ska vi se här. Ja, då Hedman, Zetterberg börjar ha varit med på någon vänster. Vilka fler kan ha varit med? Alltså det måste ha varit väldigt spekulativt där.
Ja, alltså det finns ändå någon stupstans i namnen som kommer här efter också, tycker jag.
Ja. Har jag glömt de pensionerade spelare? Som...
Det har du gjort.
Jag får ett inspel här av en framtida... kanske en framtida storpoddare.
Okej, det är så pass.
Ja. Vänta. Du får klippa här, Simon.
Ja, då har vi rätt ut den där barnsituationen och kan återgå till NHL-puls för hela slanten. Du är på femte plats just nu och spekulerar vem som kan vara på din
lista. Jag gick igång på det här väldigt mycket.
Jag märker det. Kul.
Ja. Gud, alltså, för det är sjukt. Jag tänker så här, 2017, Zäta, okej, okay, jag har fem namn kvar. Bäckis var ett av dem, tror jag. Jag tror att Zäta var ett av dem. Jag tror att då Hedman var ett av dem, sa du att han var med. Han är nog den som jag tror att han, jag ska inte säga det, men jag tror att han var nio. Och då är frågan då, finns det några gamla pensionerade spelare som ligger och har varit aktuella? Jag tror inte att jag hade med Marcus Näslund. Tror inte att jag hade med...
Nu vill jag ha femte platsen.
Ja, men okej, då kör vi då. Jag säger femma Henrik Zetterberg.
Där går du bet för första gången här. Vill du att jag berättar... Jag gör så här.
Jag droppar namnet, jag tror.
Nej, jag berättar Zetas plats. Så får du sedan gissa på vem som är femma.
Okej.
Okay. Henrik Zetterberg är sexa.
Vem hade jag före Zeta?
Du skrev också Zeta kommer bli en Hall of Famer. Ja. I motiveringen. Så då tror du att femman här är tokgiven, med andra ord.
Mm. Det sjuka här med Bäckis hade inte vunnit den heller.
Precis, precis. Så ett år kvar.
Så jag är inte säker på honom. Men ska vi beta neråt då? Jag tror att jag hade... Du sa att han var sex och då har vi Bäckis sjua då.
Nej, stämmer inte.
Det här, vart var Bäckis då?
Bäckis var femma.
Ja, jag var stark ändå att jag trodde på honom så mycket innan Stanley Cupen. Det kan vara nöjd.
Ja, exakt. Det var ju en prognos från din sida. Ja, att han kommer att ha en titel någon gång framöver här. Bäckis femma, Zäta sexa. Då är ju frågan sjua, åtta, nio då. Vilka du placerade där? Jag ska säga så här. Du har nämnt två av dem. Sen är det en kille som inte har tagits upp under avsnittet här. Som jag skulle säga är... en kantboll i Hall of Fame-diskussionen. Kanske framförallt idag.
Oj.
Om man ens är aktuell. Då krävs det att han vinner. En del.
Ja, liksom...
kan gå ändå, men...
Oj, vad svårt.
Och om lyssnarna hör barnskriket i bakgrunden så ber vi om ursäkt. Men miljöljud kan ju uppskattas också.
Ja, exakt. Måste vara stressad för någon som lyssnar som har barn. Och så man får om deras barn skriker. Och så, här.
Och så är det läggtider också.
Okej, då hade jag nog Marcus Näslund med. Men jag tror att jag skrev att han inte kommer komma in.
Ja, du skrev faktiskt inte det. Du hade med Marcus. Frågan är bara, var han 7, 8 eller 9?
Ja, men vi säger att... Då, vet du vad jag drar till med då? Jag säger Näslund, Landeskog, Hedman.
Så Näslund 9, Hedman 7 och Landeskog 8.
Nej, tvärtom.
Okej. Okay. Nej, vadå? Du sa ju Näslund, Landeskog, Hedman.
Men precis i den ordning jag sa. Och sen läser du tillbaka som baklänges.
Ja, jag märker. Jag läste 9, 7, 8 körde jag. Vet du varför? Okej, jag tror att jag gjorde det för att 9 och 7 prickar du. Det är Näslund 9 och det är Hedman 7.
Okay.
Det är 8 som inte stämmer. Landeskog var inte där. Han är inte med på listan.
Mm, då kan kanske det vara Filip Forsberg.
Nej, det är inte Filip Forsberg.
Nej. Det var en då aktiv eller pensionerad spelare?
Nej, aktiv. Och jag hajade till när jag såg det här namnet.
Vet du vad? Det är Oliver Ekman Larsson.
Stämmer bra.
Ja. För här har du en till grej på tal om karriär som har tagit olika... Okej, nummer ett så här. Jag kan vara nöjd med att jag hade Hedman så högt då innan han faktiskt hade vunnit med grejen vi pratade om. Näslund tycker jag... Jag är ju en stort Marcus Näslund-fan och tyvärr så tror jag inte att han kommer att komma in. Men man kan ändå argumentera liksom kapten i Kanada, 1000 matcher, Ted Lindsay. Han är liksom... Jag kan tycka att det finns spelare som är aktuella som har haft snarlika karriärer. Men lite för kort peak. Oliver Ekman Larsson. Vi ska komma ihåg att här 2017, då pratar vi om en spelare som var nybliven kapten, va?
Ja, han hade tagit efter Shane Doan.
Så han var då på väg mot att bli den största Arizona Coyotes-spelaren någonsin. Han hade ett par topp 10-placeringar i Norris. 2 gånger vunnit backarnas målliga. På väg mot liksom att ha varit en spelare lite grann som Daniel Alfredsson-ish. Att så här, okej, det här är den största spelaren i den här klubbens historia. Kapten under många år. Han har varit i toppen av sin position utan att kanske verkligen vara den bästa. Det var det han var på väg mot. Det var den projektionen jag hade. Sedan 2017, alltså 17-18, var ju där någonstans började Oliver börja tappa lite. Så att den håller jag med om. Den känns långt borta nu. Och där är det ju svårt att säga hur karriären går. Liksom, för att det som du säger, jag menar, Oliver, han är 91. Och liksom i ren ålder tror jag bara skiljer ett halvår på honom och Viktor. Och så Erik är 90 som Viktor. Så att karriärerna slår ju väldigt annorlunda om man ska prata om de namnen här som var med som fortfarande var aktiva.
Ja, du gick verkligen igång på det här, vilket jag uppskattar. Du har alltså 2 fel, 7 rätt, vilket jag ändå tycker är... Alltså det är ju din egen lista, men det har gått 5 år. Och det ska man säga, alltså när man jobbar med det du och jag gör, eller framförallt kanske det jag gör, att man publicerar texter... Alltså man glömmer ju bort vad man har skrivit för ett halvår sedan. Så att du tar 7 av 9, det tycker jag ändå är, ja, det är starka papper. Nu börjar vi bli lite långa här. Så jag tänker att vi ska beta igenom pulshöjaren innan vi är framme vid linkquizet. Vi ska också bara säga det. Vi har ju hyllat Daniel Alfredsson här och grattat honom till platsen i Hall of Fame. Vi måste ta några ord om Daniel Henrik Sedin. Du sa Marcus Näslund är en personlig favorit, men jag vet hur högt du håller de här 2.
Ja, det är mina favoritspelare. Det måste jag säga. Tillsammans med Pavel Datsyuk är det nog inga spelare jag har uppskattat att titta på så mycket. Så enkelt är det. Och jag vet inte liksom. Det kommer att vara speciellt det också på något sätt. Alltså det var ju... När man pratar... Okej, jag var inne i början på ögonblick i karriären som jag inte skulle byta ut. Det finns ett till. Potentiellt kanske på ett sätt det största jag var med om. Det var deras sista hemmamatch. Saddenavgörandet. För att det är en sån grej som aldrig... Jag kommer aldrig vara med om det igen. Att man liksom fick vara där. Och liksom mina favoritspelare när jag växte upp. Att de fick... Jag får gås ut på riktigt när jag pratar om det nu. Men alltså hela matchen var stående versioner. Varenda spelarbrott. De vinner matchen på det sättet de gjorde. Liksom de 2 största spelarna i den här klubbens historia. En kanadensisk klubbhistoria. Det var helt fantastiskt. Så att... Vi kommer återkomma till det här, vi kommer återkomma till Alfredsson. Det kommer vara en speciell höst. Det här kommer nog inte hända igen, någonsin. Att 3 svenska spelare blir invalda i NHL-kategorin som spelare på samma vid samma tillfälle. Så att det kommer vi återkomma, vi kommer prata mer om det här, men det, ja, det är otroligt stort alltså, det är det.
Ja, otroligt. Och vi säger grattis till Sedinarna också att de tar plats i Hall of Fame. Det var kanske väntat, men likväl väldigt kul. Då är det den här skadefrågan. Hur många spelare som Brisbane valde att presentera som de här har dragits med allvarliga skador under slutspelet, men framförallt i finalen mot Colorado. Du gissade på 6, jag förstår att den var svår. Du var väldigt nära, 7 stycken. Listade han där. Och jag kan dra dem för lyssnarna också så man förstår... Alltså magnituden på de här skadorna. McDonough, krossat finger. Nick Paul, båda axel och nyckelben. Anthony Cirelli, båda axlarna var paj. Belmer, skada på menisken. Kucherov, knäligamentet. Corey Perry, axelskada. Och så Braden Pointon som inte kunde spela 5 av de 6 finalmatcherna. Han hade en lårskada som var av seriös art.
Jag är mest nyfiken på vad liksom skillnaden är på en fingerfraktur och ett krossat finger. Det är väldigt dramatiskt.
Ja, alltså det stod så i artikeln jag läste. Crushed finger. Okej. Okay. Så jag bara översatte det rakt av.
Det låter som en bildörrsolycka.
Det kanske var det också. Jag tror alltså, att det hände...
Är det en av dem så här, där man, ja. Sen, det finns ju vissa grejer där man säger så fort någon säger det. Finger i en bilare är en sån där man det är så oerhört att tänka på.
Eller papercut mellan fingrarna. Oh. Eller sparka in tån i väggen eller dörren.
Ja, och det här kan ju inte du relatera till. Men när man också går in med fontanellen i en dörrkarm är väldigt ont.
Okej. Okay. Ja, nu börjar jag tänka på en tidigare hockeyspelare som... Jo, det var rätt rolig grej för några helger sedan. Ja, det behöver vi inte berätta för lyssnarna. Men när han såg oss två bredvid varandra. Kommer du ihåg det?
Ja, jo.
Ja. Okay. Om det blir en ny säsong av NHL Puls, då kan vi avslöja det. Vem det var och vad han gjorde.
Ja, men det byggde i alla fall på att Adam är kort. Och det är ju alltid jämt roligt. Det är som sagt, det är allt jag har.
Så att jag så här, ja, okej, okay. Du vill framställa mig som kort här för lyssnare. Jag är ändå genomsnittlig längd för en man i Sverige. Jag är 1,80. Så att jag är liksom inte 1,57 som du verkar tro. Okej, för dig är alla mellan 1,57 och 1,59.
Det har också att göra med din kubformade kroppsform. Alltså, du ser kortare upp på grund av det.
Ja, det är möjligt. Men alltså, att de spelade igenom den här skadan. Sen ska vi säga det också att Colorado hade ju sina bekymmer med Kadri där. Och Nichushkin kunde ju inte stå på ena benet överhuvudtaget i den sista finalmatchen. Han hade väl kryckor efteråt också under firandet.
Ja, nej, det är helt sjukt vad de gör alltså. Det är det.
Ja. Ska också nämna det att Brice Boas sa att ingen av de här kommer att lida men, vad han förstod i alla fall, att de kommer att vara tillbaka till nästa säsong. Det är inga långtida skador från vara på någon av de här sju som jag nämnde. Nu ska Adam slakta namn igen här, men Nicolas Obkubel.
Obkubel.
Okej, det var inte
det är det är det liksom anglifierade versionen. Min franska vet jag faktiskt inte.
Okej. Ja, det var i alla fall han som tappade bucklan där. När de skulle ta lagfotot, den prickade också. Och sen sista frågan då, eller det var den första, men vi väljer att presentera svaret sist. Och det var Gary Bettman, han var ju inte med där, utan istället var det Bill Daly som delade ut både Conn Smythe och Stanley Cup. Och Bettman kunde inte närvara på grund av COVID-19, vilket var lite ironiskt med tanke på de senaste säsongerna varit, eller hur Jonathan?
Ja.
Ja. Jag vill ha en analys av dig nu. Att det var så schysst att lämna över på det sättet.
Ironiskt, ja.
Ja, men det var det väl ändå med tanke på hur corona drabbade de senaste säsongerna varit. Och vi hoppas ju att det ska bli en ordinarie NHL-säsong som startar i, vad är det, mitten av oktober och blir klar i början av juni. Det är väl så det brukar vara.
11 oktober börjar.
Ja, och så hoppas vi inte på något covid-uppehåll. Det var Pulshöjaren för den här gången. Ja, hörni, kära lyssnare. Alldeles strax dags för Linkquiz. Men det är ju så att säsongen 21-22 är till ända. Och ni som har hängt med oss under hela den här vintern, ja, egentligen hösten, vintern och våren och försommaren, vet ju att i det första avsnittet i september, när jag och Jonta satt och snackade upp säsongen, då presenterade vi sex vad som hade olika brinntid under säsongen. Det var ett till nyår till exempel, och sen var det trade deadline, och sen var det conference-finalen och så vidare. Nu ska vi presentera svaren här. Jag vet att några av er tävlar emot oss, så är det så att ni har fler poäng än vinnaren med mig och Jonta, då får ni skicka in det antingen till adam.johansson@expressen.se eller vårt Instagram-konto eller på Twitter. För är det så, då kommer vi bjuda på en Subway-macka. Det är ju
till den som har flest svar, ska vi säga.
Flest rätt. Ja, exakt.
Ja, exakt.
Ja. Ja, precis. Inte allihopa. Nej, den som har flest.
Det är kanske många som kommer att slå oss, skulle jag tro.
Ja.
Vi har inte budget för det än. Alltså, så vi har 800 pers på... Jag vet inte hur många som lyssnar. Men jag tänker att 50% av dem som lyssnar svarar rätt.
Det ska jag kunna tänka mig, faktiskt.
Jag är dålig på att tippa.
Okej, okay. Man ska i alla fall slå oss, och man ska ha flest rätt av alla som skickar in. Och sen så är det också så att jag och Jonta har ju en liten intern tävling här, så att den som förlorar av oss två måste bjuda honom på en Subway-macka. Det är ju den heliga måltiden i NHL Puls, och det finns också ett framgångsrecepter som Jonta verkade fram för några år sedan. Eller verkte fram för ett par år sedan. Nu till vaden. Jonta, du minns ju inte vad du svarade, men jag har faktiskt letat fram det.
Mm, spännande.
Ja, det första vadet löd så här.
Vänta, vänta. Det är bara antal, alltså det är antal vad då? Alltså det blir ju ett, det blir ju max 6 poäng här.
Ja.
Jag vill minnas att vi sa det så. Det är inte så här att för vissa kategorier har ju så här, man kan sätta två av
fler alternativ, ja. Exakt.
Exakt. Det vill jag ju förtydliga här. Eller? Eller är det totalt antalet? Nej, det måste vara totalt antalet.
Okej.
Ja, vi kör alltså totalt antalet.
Ja, alltså jag tänker typ svenskar som man kommer att ha bytt klubb innan säsongen är över. Alltså, ska man bara få en poäng då om man har full pott? Nej, det är sant.
Vi kör en poäng för varje rätt svar.
Om jag säger så här, det talar till din fördel om vi lägger upp det så.
Mm. Mm, bra.
Ja, då kör så. Vad är det? Vilken svensk kommer ha gjort flest poäng kalenderåret 2021? Det var väldigt tajt här. Jag hade Mika Zibanejad, du hade Gabriel Landeskog. Jag tror att det är en eller två poäng som skiljer under 2021. Och det, alltså det jobbiga för min del, det är att Zibanejad efter nyår går in i det här galna mål- och poängstimmet. Jag tror han har så här 10 poäng på 3 matcher då eller någonting. Men han valde att göra under 2022. Så du vinner den här.
Ja, tack Mika.
Ja, eller tack Gabbe kanske, Landeskog, som gjorde flest poäng, som du valde då, för 2021. Vad två? Nämn tre svenskar som kommer att ha bytt klubb innan säsongen är över. Flest rätt vinner. Här kan man ha noll. Jag var inte alls speciellt bra på den här.
Vilka hade du?
Nej, jo, jag hade en hade jag här. Jag hade Filip Forsberg, jag hade Kalle Järnkrok och Oliver Kyllington. Så jag hade Kalle då.
Mm.
Och du hade Mattias Ekholm, Rickard Rakell, Hampus Lindholm.
Mm,
så du tar två.
Du ser
här.
Tiderna förändras. Ekholm känns ju osannolik nu.
Ja, absolut. Filip måste väl ändå säga var närmare att flytta.
Verkligen.
Rakell Lindholm smackar du in väldigt snyggt faktiskt, att du trodde att båda skulle skeppa sig från Anaheim som är inne i en rebuild. Så just nu leder Jonta med 3-1. Vad tre också då? Tropp 3. Mycket tre nu i poängligan. Flest rätt vinner. Här hade jag Conor McDavid, Leon Draisaitl och Artemi Panarin. Minns du något av vad du satt ut här?
Jag tror jag hade Matthews, McDavid och Kucherov.
Ja, snyggt. Det var de tre du hade. Vi får en poäng var för McDavid. Draisaitl är 4 i poängligan. Men han når inte upp till Huberto som är 3. Och 2 blev... Nej, tvärtom. Huberto blev 2 och...
De har ju delat 2. Gaudreau och Huberto hade 115 var. Va?
Ja, så var det. Ja.
Så det då var... man nu räknar med Gaudreau 2 på flera gjorda mål. Så räknar ju... Det är annars tiebreaker för Nortros.
Mm. Så där. Så Draisaitl var nära, men kom inte hela vägen fram. Vi ska väl ge... Inte ett bonuspoäng, men lite cred till det att du hade oss med just där. Han vann ju skytteligan på 60 baljor.
Mm.
Vad 4... Jag ska säga också att nu är det 4-2 till Jonta. Sätt alla 4 semifinallag. Flest rätt vinner. Jag hade Colorado. Jag var faktiskt min Stanley Cup-vinnare. Sedan hade jag... Det var väl många som hade det. Det lät som att jag...
Sjukt.
Jag bara, oj, hur kunde du ta dem? Vancouver. Jag hade någon skrällvarning på dem. Att de skulle ta sig långt. Så blev det inte. Och sen trodde jag att Islanders skulle ta sig till konferensfinal igen. Och sen hade jag Florida. På östsidan. Så 1-1 får jag där. Mm. Jonta.
Jag tror jag hade Philly, va?
Jaha, jo, men
jag tror jag hade Philadelphia, men jag tror det är Edmonton också.
Ja, jag har tryckt dit dig några gånger för Philadelphia-valet. Edmonton hade du. Mm. De skulle möta Winnipeg.
Uff. Den var dålig.
Ja, den var väl var den lika illa som Vancouver?
Ja.
Ja.
Det tycker jag.
Tiebreak där får man säga. Och sen hade du Tampa och Philadelphia.
Ja, två då alltså.
Mm, snyggt. Och det betyder väl att det är 6-3?
Mm.
När vi har två val kvar att presentera. Nämn tre svenskar som kommer att spela minst en match i Stanley Cup-finalen. Här hade jag, eftersom jag trodde på Colorado, Gabriel Landeskog och Andrei Burakovsky. Och sen fick jag för mig Florida skulle ta sig hela vägen fram. Och då tänkte jag på Patrik Hörnqvist. Jag har 2 här, vilket gör att jag går upp på 5 poäng.
Det var ju här jag var taktisk. Jag tror inte jag tog någon från lagen som jag hade i semifinal.
Ja, bra minne. Mm. Joel Eriksson Ek, Gabriel Landeskog, Jesper Fast.
Mm, okej. Okay. Ja, men rimliga gissningar.
Ja, det måste man säga. Du får en poäng där.
Ja.
Vilket gör att det är 5-7. Eller 7-5 till dig inför den sista omgången. Eller det sista vadet. Den här var ju överlägset svårast, ska jag säga. För den lyder så här. Tre svenskar som kommer sluta högst i prestationsbaserad troféomröstning. Det vill säga Norris, Hart, Ted Lindsay, Calder, Selke och Vesserna.
Mm.
Här... Jag blev faktiskt tvungen att gå tillbaka och lyssna på den här delen eftersom jag skulle hämta in dina svar. Och jag gillar ju inte att jag stod och valde mellan William Eklund och Lucas Raymond. Mm. Egentligen spelar det ingen roll nu när jag tänker efter, för att Lucas Raymond blev ändå inte nominerad till Calder. Men jag hade William Eklund.
Uff.
Ja, smärta nu. Men minns du inte det, att han hade en otroligt bra försäsong och gjorde ändå en del matcher i början av grundserien också, när det såg väldigt bra ut, när han hade en topp 6 roll och fick spela ut i PP?
Ja, framförallt i PP var han bra ifrån sig, så att det kommer jag ihåg.
Ja. Victor Hedman hade jag för Norris. Blev ju trea där. Och sen av någon anledning satt ut Niklas Bäckström.
På?
Jag tror det var Selke.
Okej. Okay.
Ja, snurra till det där. Du hade Joel Eriksson Ek, Selke. Han var väl fyra förra säsongen, va?
Mm.
Och sen är Victor Edman på Norris och sen Robin Lehner för Vesserna.
Ah. 8-6 då. Var det så?
Det är bra. Sabermacka, nu är du tillbaka i Sverige ändå.
Ajamän.
Inte den första.
Du kan få kaka som vanligt.
Dubbelkaka. Mm-hmm. Den bästa som finns där. Och sen Bonacqua Peron, där har ni succé receptet på Subway då. Perfekt, då är det dags för linkquizet den här gången. Och återigen, är det så att ni har fler poäng än Jonta, han har ju alltså 8, han är bäst av oss två, då skickar ni in era sedlar. Och det måste ju vara så här att ni har skrivit ner det här innan säsongspremiären för 21-22-säsongen.
Exakt, det borde vi tydliga med oss. Att det ska finnas en daterad tweet eller mail eller någonting.
Exakt.
En skärmdump på det. Det är så, och det är enda som godtas. Här är vi hårda.
Här är vi väldigt hårda. Man får inte komma in under säsong. Nu Jonta, linkquizet.
Ja, vet, jag ska göra det väldigt enkelt den här gången. Men lite lurigt också, tycker jag själv i alla fall. Så här. I vanlig ordning så har man 90 sekunder på sig att svara på följande fråga. Jag kommer att återgå till Adams mardrömsformat, som alltså är att man har ett fritt antal gissningar, men man får minus för varje felaktigt svar.
Ja, jag är med. Jag är med. Mm. Jag har lagt ifrån mig micken här för att vara redo.
Ja, men då kör vi bara. Cale Makar vann Conn Smythe Trophy den gångna säsongen. Och med tanke på hans kvalitet som spelare, ålder och laget han spelar för, så är det ju inte en orimlig gissning att han kommer att vinna Conn Smythe Trophy igen någon gång under sin karriär. Och då skulle han ställas till en väldigt celeber skala spelare som har vunnit 2 Conn Smythe under sin karriär. Jag vill ha namnet på samtliga spelare med minst 2 Conn Smythe Trophy och guldstjärna om man sätter en extra markering på den enda spelaren som har fler än 2 Conn Smythe Trophy. Varsågod. Uppe en minut här då.
10 kvar. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Okej. Nu är det här systemet med att man kan få minuspoäng. Och jag brukar vara lite försiktig då. Så det kan vara så att det är fler än vad jag har tänkt. Men jag tror ändå att det har gått helt okej. Okay, för jag, i alla fall i mitt huvud så är några givna här. Så här kan jag vara snett ute. Okej, okay, först och främst så tänkte jag så här. Är det någon svensk som har två? Och det är det ju inte. Zäta Hedman. Nej.
Du missar den.
Vänta här nu.
Den första som vann en Conn Smythe, svensken.
Vem var det då?
Jag vill också säga att det är den första europeen som någonsin vann en Conn Smythe. Då är det bara att gissa på han som brukar vara den första europeen att göra saker.
Alltså Lidas.
Mm.
Ja, just det. 2001. 2002. Just det. Ja, dumt att det missade Lidas. Men jag kom fram till att ingen av dem hade ju vunnit två gånger. Och då började jag tänka på Foppa. Att han inte hade någon Conn Smythe. Och jag vill minnas att Roa vann båda gångerna. Colorado vann 96 och 01 såklart. Dumt att jag gissade på att Lidas vann det då. Och att han tog den med Montreal på 80-talet.
Oj, oj, oj. Vi har en guldstjärna som väntar på Johansson.
Är det så?
Patrick Roy är den enda spelaren som har tre Conn Smythe Trophy under sin karriär.
Ja, första gången jag får en guldstjärna under Lindquizet. Jag tackar Foppa för det eftersom att jag kom in på Roy där.
Jag ska dock ska vi säga, jag kommer att ge dig...
Vänta nu, vad är det du ska ge mig nu? Det låter negativt.
Ja, alltså jag kommer ge dig rätt. Men du har ju fel egentligen. Han vann Conn Smythe med Montreal 86 och 93. Han vann även 0-1.
Jaha, 96 han säkert min... eller?
Ja, visst var det så.
Ja, det kan nog vara.
Jag är rätt säker på det.
Okej, okay, så han hade två med Montreal. Säkert 96. Okay,
så Montreal.
Mm. Två med Montreal, ja. Och sen så tänkte de tre stora. Gretzky, Lemieux. Att Gretzky tog ju två med Edmonton och Lemieux måste ha haft två med Pittsburgh.
Mm,
och sen världens bästa back någonsin, Bobby Orr.
Stämmer också.
Ja, de tänkte jag bara att de måste vara givna. Och sen den här minns jag faktiskt. För Sidney Crosby har två.
Helt rätt.
0-9 och sen vet jag inte om det var 16-17. Men den andra som vann där 16-17 var väl Fleury, va?
Vad säger du igen?
Alltså Conn Smythe...
Nu var det 16-17.
16-17 där när ja. Pittsburgh tog två raka. Då vann ju Crosby Conn Smythe en gång. Och jag vill minnas att Fleury var den andra.
Alltså, det blir bättre för dig om du inte liksom förklarar hur du tänker. Du har bara nöjer dig med det.
Okay.
För att Crosby vann både 16 och 17.
Okay.
Han vann inte 0-9.
Var det så? Okej.
Okay. Då var det ju en enastående insats.
Malkin, såklart.
Av Malkin. En del i Malkin.
Himla dumt att jag tänkte så här. För det var inte så många avsnitt sedan. Jag har för mig att när vi satt i Finland
himla
på vars...
dumt. Himla. Det var väldigt gudfruktan av...
Ja, det kan vara väl. Men när vi satt, jag i Tammerfors och du i Helsingfors, då pratade du om det, om att Malkin hade ett galet slutspel där och att McDavid och Dreisel var uppe på hans nivåer.
Mm, men de kom ju inte dit. Så 36 poäng råder ju än så länge som den högsta
sen Gretzky.
Sedan 1985 eller 86.
Mm, när det var 40.
Om man inte räknar med Gretzky eller Mjö, de har haft mer sen. Paul Coffey tror jag hade 37.
Mm.
85. Men det, ja, strunt samma. Ja. Nu ska jag inte röra mindre där.
Och nu vill
okej,
jag bara
det är
säga
bara att, en, det, ja. Nöjde du där?
Ja, jag nöjde mig där. Och det var det jag tänkte säga. Att det kanske finns fler nu som jag har tappat bort. Vilket gör att jag går miste om väldigt många poäng.
Ja, jag tror att, helt ärligt. Om det är någon som slår dig här. För då, ska man slå dig, då ska man också ha den här guldstjärnan på Raw.
Mm.
Och den enda andra spelaren som har två Stanley Cup, eller två Conn Smythe är... Bernie Parent. Och jag skulle säga att det är en gränspunkt på att du ens vet vem det är.
Alltså, jag vet inte vem det är, men jag gissar att det är någon gammal Montreal-spelare.
Ja, det är det faktiskt inte. Han var målvakt för Flyers när de vann 74-75.
Ja, okej. Okay. Så där.
Så att om någon har gått fullt där, jag tror inte att det är många som tar det. För att jag tror också att någon kan ha dragit till med någon gissning här, och du hade ju inga fel. Att någon har dragit till med typ så här Sean Beliveau eller Rocket Richard eller Gordie Howe, någon sån där liksom.
Ja, det jag vet är inte hur
länge Conn Smythe har delats ut i och för sig heller. Så att det spegger också in. Det kan jag ju för att ta reda på. Jag kan berätta för det här nu. Den första Conn Smythe delas ut 1965 till Sean Beliveau när han var 33. Okay. Så han har ju säkert vunnit några fler om man
säkert. Men vad då? Vad får jag är det fem poäng jag får då? 5 av 6 eller 4 av 5? Jag har ju skrivit ner 5 namn. Ja, då är det 5 poäng.
Precis.
Ja, det är jag faktiskt nöjd med. Och det känns bra att vi avslutar 21-22-säsongen med fina resultat både i Pulshöjan och Lindquistet.
Mm.
Två stabila veckor i rad nu faktiskt från vårt håll, vilket är kul. Är det så att ni har slagit mig eller Jonte under de här två delarna, då kan ni mejla adam.johansson@expressen.se eller höra er på Instagram eller Twitter. Det vet ni ju nu. Men det ska vi väl säga tack och hej Jonta, eller hur?
Ja, för den här säsongen.
Ja, ska vi väl göra. Kul. Vi stänger 22-fönstret helt och hållet. Otrolig säsong måste man säga, med grundserien som den var, med alla mål som gjordes, bästa sedan 92-93 och sen ett fantastiskt slutspel som alltså avslutas med att Colorado tar hem det. Jag ska be dig sätta ut ett betyg från 1 till 5 getingar över alla NHL-säsonger du har bevakat och var den här står sig då?
Ja, det här är en femma. Det här är en av de, det här kommer att gå till historien som en av de bästa säsongerna någonsin, tror jag.
Åh, himla fina slutord. Så vi säger tack och hej från mig, Adam Johansson och Jonathan Lindqvist. Det här var NHL Puls för 21-22. Puts och kram på er.
Stort tack till alla er som har lyssnat, vill jag säga. Och önskar en trevlig sommar.
Ja, nu känner jag mig elak som en riktig jäkel här. Att jag inte gjorde det. Nej, men det var ju snyggt att du gjorde det. Vi uppskattar i alla fall all lyssnare
feedback. Ja, vi uppskattar jättemycket precis. Ja. Att alla som har lyssnat och hängt med och liksom... Det gör vi. Och så kommer vi tillbaka någon gång under... Efter juli någon gång i alla fall. Juli blir inget. Sen får vi se.
Ja. Jättebra att du flickade in, Jonta. Puss och kram på er. Hoppas att ni får en fantastisk sommar 2022 här också. Hej, hej.
Tack. Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.